Det här är Lantbrukspodden med mig, Anna Nilsson.
Och med mig, Camilla Olsson.
Och i det här programmet befinner vi oss på anrik universitetsmark. Vi dyker ner i livets ekologiska vatten. Och så besöker vi den skånska betkampanjen där skörden just nu pågår för fullt. Och så knackar ju julen för dörren. Så vi gör oss ute i julgransskogen. Och så ska vi även ta reda på vilka trender som gäller för årets julbord. Det här är det 13:e avsnittet av Lantbrukspodden. Nu kör vi.
Det här avsnittet spelar vi in på Lantmässadagen som pågår just nu här i Alnarp på SLU i Skåne. Och här för dagen så har branschen samlats. Det är företag, det är maskiner som är också representerade. Och det är en hel del blivande lantmästare som hoppas kanske på ett jobb hos någon av de här företagen som är här.
Mm, men det är nätverkning på hög nivå. Bland då lantbrukets unga, nya förmågor och bland arbetsgivarna från olika lantbruksföretag. Och där vi står här, det är ju lite eka lite och det är lite sol i bakgrunden. Folk håller på och minglar och utbyter kunskap och idéer. Men det här har inte alltid varit människor som har fyllt den här byggnaden.
Nej, precis. För att där vi står ungefär nu, vid ingången nästan till aulan, där har det varit kor. För inte allt så länge sedan. 120 stycken när det var som mest. Biblioteket som jag ser från mitt håll in här, de har hedrat de här kossorna lite extra. Grupprummen där inne, de heter efter de sista kossorna som lämnade gården. Det är Daphne, Aralia, Primula, Rosa och så fick tjuren Adonis också hedras lite extra.
Så kossorna lever kvar här då i minnet, även om det inte finns några levande djur här för tillfället.
Och det här har ju varit ett akademiskt lärosäte sedan 1897. Men platsen där vi står på, det var ett herresäte redan på 1100-talet och det hette då Alnertorp. Men det var då och nu är nu, men fortfarande så lockar ju Alnarp till sig landets unga lantbruksadepter för att utbilda sig till lantmästare. Men varför då? Så här säger några av dem.
Frida Larsson heter jag, kommer från Hälsingland från början och är just nu 23 år gammal. Läser mitt tredje år här nere på Alnarp till lantmästare. Och jag tog mig väl hit för att det är den gröna näringen helt enkelt som den gröna näringen drar. Det är en viktig fråga. Viktig fråga för framtiden. Och jag tror att vi behöver engagerade människor helt enkelt som vill vara med och driva framåt. Och det är ett helt rätt ställe att vara på om man vill göra det.
Jag är Johan Holmqvist och jag kommer från Åland.
Och hur har du hittat hit och till Alnarp till lantmästare?
Båda mina föräldrar har gått på agronomlinjen på SLU. Och agronom kanske är lite för långt för mig att studera i 4,5 till 5 år. Så 2 år räcker bra för mig tycker jag. Och det är lite mer praktisk utbildning.
Nu då har du gått då ett par månader här. Var utbildningen som du hade förväntat dig?
Ja, både och kan man säga. Jag visste ju vilka kurser som man gick och sådär, men det är mycket på sidan av också som man lär sig mycket på. Så bland annat kårverksamheten tycker jag är väldigt utvecklande.
Vad har du själv för post?
Jag är ekonomiansvarig i festkommittén.
Så. Oj, 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 då gäller det att hålla i slantarna.
Jajamän.
Jag heter Samira Elhammar, är från Sunne i Värmland.
Och varför läser du till lantmästare?
Jag har inget bra svar på det, men jag tycker om jordbruk och så insåg jag väl att jag inte kan jobba så praktiskt hela livet utan jag kommer bli utsliten. Och jag vill ju vara kvar inom jordbruksnäringen, så då behövde jag en teoretisk grund. Och därför lantmästerprogrammet var perfekt för det.
Ja, hej, Charlotte Bendelin, kommer från Gotland. En socken som heter Vete och en mjölkgård som heter Smide.
Och vad gör du här på lantmästardagen idag?
Jag är här i form av lantmästarstudent. Jag läser mitt tredje år med inriktning animalieproduktion. Jag har tagit ut min yrkesexamen i våras. Och nu är jag på väg mot en kandidat. Samtidigt som jag är här och försöker ragga lite jobberbjudande kanske.
Varför vill du bli lantmästare?
Jag var väldigt skoltrött till att börja med. Jag kände att jag ville absolut inte plugga vidare. Hamnade på LRF Konsult och jobbade med löpande bokföring mot lantbruksföretag. Och kände att jag blev mer och mer av en rådgivare eller kom in lite i rådgivarrollen. Och jag ville ha en utbildning där jag kunde utvecklas eller så. Kan jobba mer som en produktionsrådgivare istället för bara med ekonomibiten. Sen har jag lantmästare i släkten också, så att det var väl lite därifrån också kanske att hade lite mer koll på vad lantmästare, att det är en bred utbildning där man kan jobba med många olika saker i framtiden, och jag kände väl att den passar mig.
Marcus Jönsson, jobbar på Lantmännen Maskin i Malmö på Claes Support.
Du har ju inte tagit ut din examen utan du jobbar och pluggar samtidigt. Berätta hur det kom sig.
Ja, tanken var att jag skulle plugga tredje året. Så min klasskamrat som jag gör examensarbete till på mig går fortfarande tredje året då. Och vi håller på att färdigställa det nu, så jag hoppas att ta ut examen så snart som möjligt.
Och vad tycker du har jag för nytta av utbildningen nu i ditt jobb?
Lantmästarutbildning har gett mig mycket kontaktuppgifter eller kontakt med folk som har gått här innan och som man då har en automatisk gemenskap med i yrkeslivet, som alla vet hur det har fungerat här och vi tar hand om varandra kan man säga.
Mitt namn är Erik Johansson, jag kommer från Älvsbyn, Norrbotten. Jag läser första året på lantmästarprogrammet.
Har utbildningen varit som du förväntat dig?
Nej, det har den inte. Det har varit helt annars än vad jag förväntade mig. Jag hade förväntat mig inte att det skulle vara så hektiskt som det har varit. Det har varit väldigt, väldigt roligt, men det har varit väldigt, väldigt mycket att göra. Man har inte kunnat sitta still så mycket, så att man lär sig väldigt mycket, framförallt med att prata med folk och prata framför folk. Så hade jag inte gått här nu, så hade jag stått och stammat framför er. Så att,
där hörde vi några av framtidens lantmästare som studerar här på Alnarp. Och längre fram i programmet ska vi prata mer om framtiden som lantmästare och utbildningen här tillsammans med kårordförande Carolina Jutell.
I förra avsnittet träffade vi gotländska växtodlare som berättade om livet efter att sockerbetsodlingen gick i graven på Gotland. Men vad blev det då av det gamla sockerbruket i Roma och bruksorten som byggdes upp kring det bruna guldet? Nu ska vi tillbaka till ön, för i Roma vidareförädlas nämligen en annan gyllene gröda innanför det forna brukets tjocka väggar. Och vår reporter Anna Nilsson fortsätter sin resa i betornas spår.
Förra åren så brukade det ligga en tjock lukt, tät lukt av melass över samhället. För betkampanjen, den skulle vara full gång. Och lassen med sockerbeter kom då från över hela Gotland till bruket i Roma. Men nu är det andra tider, bruket är stängt och andra råvaror har flyttat in i det forna sockerbruket. Och vad exakt det är, det ska vi ta reda på nu.
Ja, jag heter Anders Stumle. Jag är ekologisk bonde på Gotland och VD för Gotland Whisky. Ja, vi har ju byggt ett destilleri här tillsammans med 1300-1400 ytterligare aktieägare som tänkt att det ska bli whisky om några år som man kan sälja. Vi har valt en ekologisk variant och sen så gör vi hela processen från ax till limpa så att säga själva. Så vi har en särskild en kompis i gänget som då mälta kornet, även odla en del korn, mälta det och sen så mäskar vi och jäsa här på bruket, destillera det i whisky, i särskild whiskydestillator. När det gäller malt så vill man ju att det ska vara, helst så ska det vara ganska så hyggligt stora kärnor och framförallt jämna kärnor som man kan rensa ur allt avvikande då, bara för att det ska bli en jämnare mältning. Jämnare grodd i mältningen. Och då får du ett bättre resultat i sluttampen också. Det är egentligen bara sockret vi är ute efter. Så att i en singelmalt så får du ju inte tillsätt något socker någonstans. Utan du använder bara sockret som finns i maltkärnan, eller i kornkärnan. Och det omsätts ju när vi har gjort mältningen. Så att och det fungerar. Det fungerar bra.
Så det sitter lite socker i väggen i alla fall då?
Så kan man ju uttrycka sig. Ja. Det tänkte jag vi skulle gå ut och säga på.
Ja, vi får kolla. Här ligger Isle of Lime.
Och sen mal vi på den kvarnen där borta. Mm. Och det är då enligt ett visst schema.
Den ser inte åt mig ett tag.
Det är det som är finessen.
Ja.
En riktigt gammal fin valskvarn.
Ja.
Precis som så att skottarna skulle gråta av lycka om man fick se.
Ja, det är så. Ja.
Du vill ha en viss... När du släpper ner... Alltså, den här malten är väldigt torr. Den är nertorkad till 4%. Så när den ramlar ner på valsarna, då är det precis som exploderar det. Och då behåller skalet helt. Och det är lite viktigt sen för att det ska conceala igenom, fungera som en filterkaka i mältning, eller så i mäskningen. Så att vi kör en batch här då, sen så drar vi ut den här vägen. Och då har vi alltså malt enligt principen 20% är skal, 70% är kross och 10% är mjöl.
Mm.
Ungefär den storleksordningen. Så blandar vi på vatten här då. Och där har vi 2 grader på oss som vi måste hålla. Annars blir det ingen socker ur det. Då har vi förvärmt vatten.
Hur varmt ska det vara?
Mellan 64,5 och 66,5. Mm. Däremot i andra körningen, då kör man med mellan 80 och 90 grader.
Mm.
Men då strilar man bara på vattnet. Så här är det viktigt att det blir precis rätt hela vägen.
Ja, det luktar lite whisky.
Ja. Ja, det kan man kanske säga.
Mm. Det är ju två stora behållare. Det ser ut som två stora kittlar.
Just det. Men vi börjar med mäsken där. Mm. Då släpper vi ner den här sörpan som jag blandar med vatten då. Så blandar vi runt den och sen låter vi den ligga. Så kylar vi ner den. Kör upp den i gästtankarna.
Mm.
Slå på gäst och sen förstår det. Vi gör det här 2 gånger.
Ja, oj. Det bubblar rejält här.
Ja.
Mycket skum.
Ja, väldigt mycket skum till och med. Och ska du göra en skotsk whisky så finns det hela inte så hemskt många sätt att göra det på. Utan du ska ha ut sockret, du ska ha i gästen, du ska destillera det. Och sen ska du stänga receptet på en lämplig plats. Och på det sättet så får du fram det som förhoppningsvis då ska bli just den whiskyn som du vill ha.
Och när korkar du upp första whiskyn?
Om några år kanske. Till jul 2015 möjligen. Ni kan få ut någonting till aktieägarna. Hoppas jag.
Sa Anders Stumble, vd för Gotlands Whisky, som alltså tillverkar det som av irländarna och skottarna kallas för livets vatten. Och han gör det av ekologiskt gotlandsodlat maltkorn. Fast den betkampanjen har upphört på flera tidigare starka fester i södra Sverige, så finns det bygder där årets betkampanj är i full gång. Och bara ett stenkast härifrån i Skåne pågår fortfarande en intensiv skördesäsong. Sockerbetsproduktionen har ju numera koncentrerats till sockerbruket i Örtofta utanför Eslöv här i Skåne. Och från september till januari tar bruket emot transporter med 22 000 ton sockerbetor varje dag. Vår reporter Anna Nilsson åkte dit för att ta del av den senaste skördetekniken.
Ja, nu åker vi här då genom ett soligt skånskt landskap. Och med mig har jag Birri Olsson.
Jag är betförsörjningschef i Örtofta. Och Örtofta ligger en liten bit utanför Eslöv och vi ska förflytta oss med bil till Mellanskåne till Övelskloster, en av våra större odlare. Där vi ska titta på betupptagning och även lastning av sockerbetor med en ny teknik, renslastare. Det är ju framförallt de naturliga förutsättningarna här nere att vintern kommer så pass sent. Vi har ju en kampanj som varar då normalt från halva september till halva januari och så ser det ut att bli även detta året. Vi fick en ny sockerpolitik här 2006 och den har ändrat om sockerbetskartan i hela Europa och även i Sverige, så att koncentrationen har ju blivit till större till ett fåtal fabriker, och i Sverige finns det ju nu bara Örtofta kvar. Och de betorna som fanns på till exempel Öland och Gotland är ju då förflyttade mestadels till Skåne och lite grann till, faktiskt till Halland och Blekinge också.
Ja, ska vi se hur det går till då när betorna tas upp och ska åka till bruket och bli socker?
Ja, det gäller att få upp så hela och rena betor som möjligt och få dem i vagnen utan att de trillar över vagnen igen. Tobias Kågström heter jag. Jobbar på Övers kloster som maskinförare. Det är en sexradig från Grimme med ett roulette-system. Först en del som blastar, som slår av blasten, och sen har vi knivarna som nackarbetorna, och sen har vi Opel-hjulen som tar upp dem, och sen är det ju rensning resten av biten bak på tanken. Så vi ligger ju på, om det inte är för mycket sten, så ligger vi på 6,5-7 km i timmen. Så vi ligger ju på runt mellan 10 och 12 hektar om dagen ungefär när det går bra.
Jag har då 3 tv-kameror jag kan titta på här och se vad maskinen gör så att säga, eller hur den beter sig. Och då har jag framförallt den ena tv-kameran uppe i lastbilen. Så jag ser hur jag lastar den, för det är ju så kallat jag som lastar bilen. Jag heter Staffan Stomberg och jag jobbar då för Joakim Grans maskintjänst i Degeberga.
Ja, och här sitter du då i en alldeles speciell maskin. Får du berätta?
Ja, det är ju en självgångare som lastar betor då, så att säga, som vi har tagit in på prov i år. För att se om det fungerar i Sverige. Och har fått den ombyggd lite grann för svenska förhållanden. Lastar runt 40 ton på mellan 7-8 minuter.
Var det något larm?
Ja, det var en stenvarning. Eller sitter fast någonstans. Och då reverserar bordet själv. Så det sköter sig rätt så mycket själv.
Så tutar du när du vet att han ska...
Ja, den lastbilen ska stanna när han är lagom långt fram, så att säga.
Jag heter Nisse Nilsson. Mm. Och jag har varit delägare här i LBC Eslöv nu i... Så 96.
Och nu är vi här inne i din lastbil som transporterar betorna då till bruket i Örtofta.
Ja, det är en tippel, en Scania rent från 2013, så den är rätt så ny. Och en fyraktig tippvagn bak efter som är 2 år gammal. Ja.
Nu är vi närmare oss då Örtofta, och här kommer det tomma bilar då som kör åt andra hållet.
De kör söderut och ska hämta nya sockerbetor.
Då ser vi bruket då här i fjärran med, som pyser ut lite rök.
Nu är det lika spännande när man åker på här, va?
Ja, vad händer nu? Berätta nu. Nu är det, ska det vägas.
Nu ska det vägas in, ja. Hur mycket vi har på här, och sen så ska man då registrera från vilken odlare som sockerbetorna kommer från, så att han får betalt för sin produkt. Det är max 50 kilo till sin odlare.
Ja, precis.
Sen glider man fram här och sen tar de ett prov där på sockerbetorna. Renheten och sockerhalten.
Nu är betorna lossade.
Nu är de lossade.
Och i de här, bland alla andra bethögar här på, inne på bruket.
Nu ska vi väga ut först så vi får reda på hur många ton jag har lämnat. Och sen får vi köra till tvättanläggningen och spola av flaket så all jord och smuts kommer bort, för ska lasta det här djurfodret och HP-massa.
Sa Nisse Nilsson, lastbilschaufför, som där levererade 38 ton nyupptagna betor till sockerbruket i Örtofta utanför Eslöv. Direkt från fältet vid Öveds kloster. Reporter Anna Nilsson. Filmer och bilder från sockerbetsupptagningen finns på vårt Instagramkonto. Och missade du första avsnittet av Betföljetongen, Avsnitt 12 finns att lyssna på vår webb, lantbruk.com. Och där finns också bilder, filmer och intervjuer från betproduktionen. Och där kan du även se mer av maskinerna som används i samband med betupptagningen. Här på Lantmästardagen minglas det just nu för fullt. Och nu ska vi få träffa Carolina Jutell, lantmästarstudent och ordförande i lantmästarkåren på Alnarp. Varför arrangerar ni det här?
Det här är ju en lantmästardag och själva grejen med det här är att det ska vara en anknytning. Så det är som en branschdag där man ska lära känna varandra och också träffa sina framtida arbetsgivare.
Vad är lantmästarutbildningen för något, för den som inte vet?
Ja. Lantmästarutbildningen är en utbildning på universitetet för jordbruk, kan man säga. Och man kan också välja att gå här i 2 år. Och då blir man en lantmästare eller så kan man gå här i 3 år och då får man en kandidatexamen. Och där kan man också inrikta sig med växtodling, ekonomi, animalieproduktion eller teknik. Så man kan säga att det är en agral kandidat.
Hur ska lantmästare behålla sin ställning som en av de främsta utbildningarna inom lantbruksbranschen?
När man är klar som lantmästare har man så en väldigt bred andel att kunna arbeta som. Alltså, både driftsledare och gårdsmästare är väldigt bra utbildningar, tror jag. De är lite kortare, men efter driftsledaren så jobbar du antingen som driftsledare på en stor gård eller tar över din egen gård. Det är ungefär det spannet man har. Just det här att lantmästaren är 3-årig tror jag gör att man får ett högre kvalitetsstepp och att man också kan vara så bred i vad man kan jobba med efteråt.
Lantmästarutbildningen är ju också känd för sin starka sammanhållning, goda kontaktnät och för att skapa bra självförtroende i yrket med fötterna stadigt i myllan. Hur går det till?
Alltså, det som börjar när man kommer in här så har vi ju som en insparksaktivitet. Och det är ju liksom ett sätt, för det är en ny grupp med 50 personer som kommer och alla är ju oftast från väldigt olika delar av Sverige och också olika personer. Så under den här insparksaktiviteten så blir man ju väldigt sammansvetsad. Man gör massa grejer tillsammans så man får väldigt snabbt lära känna varandra.
Vad kan det vara för sorts aktiviteter som ni gör då?
Under insparksaktiviteten? Ja, vi går runt och sjunger i parken ihop. Och då ska man gå och sjunga med varandra. Och då är det viktigt att man hela tiden ska försöka komma på nya låtar. Sen så går vi också på typ olika historiska vandringar. Vi har en sittning tillsammans. Och de får hela tiden försöka lösa uppgifter tillsammans med varandra i gruppen.
Ni har ju många gamla traditioner som du berättar här. Och andra lärosätten med internat har under de senaste åren varit lite blåsväder. Och vissa elever härifrån har också vittnat om att det inte kanske har varit alltid lika roligt under insparksförhållanden och sånt. Hur ser du på det?
Jag tror att det är jätteviktigt när man har en utbildning med gamla traditioner att man uppdaterar dem. Att man liksom synar traditionerna. Vad är egentligen syftet med den här traditionen och varför gör man det här? Och man ska absolut inte heller vara rädd för att ändra saker. Och det här med traditioner är ju så att det vi gör nu, det blir ju liksom en tradition för nästa årskull.
För ni har även kopplat in en konsult för att se över då, hur traditionerna står sig, om det kan vara kränkande. Hur har det gått med det?
Jo, vi har ju valt för att verkligen också få en person utifrån som inte är färgad eller inte har genomgått det här själv. Bara för att se att är vi liksom rätt på det, är det här vi genomför bra. Så vi har använt en person som heter Urban Hansson som har ett företag som heter Skolkompaniet. Och själva grejen är att han har kommit hit och så har vi liksom haft en genomgång av hela insparksaktiviteten. Och sen så har han också liksom fått vara en nykommen elev och liksom genomgått vad de har gjort. Och det har varit fantastiskt lärorikt. Och just det gav var egentligen att man går igenom varje del och vad syftet med den delen är och varför man gör det och vad det vill leda till. Har man de 3 frågeställningarna inför varje moment man gör, då blir det så mycket, mycket lättare och det blir mycket lättare att hålla en öppen diskussion.
Hur jobbar ni då i lantmästarkåren för att göra det här till en ännu bättre utbildning?
Ja, vi har börjat med någonting som, eller det började vi i våras, vi har börjat med ett värdegrundsarbete. Så den här värdegrunden har ju skrivits och den är ute på revidering för alla medlemmar. Nästa steg blir så att vill du bli medlem i lantmästarkåren så får du skriva på liksom det här kontraktet att det här är en ram för hur man ska bete sig och vara. vad som är viktigt när man kommer från ett universitet och när man är färdigutbildad, det är att man ska vara i framkant. Och just att man diskuterar attityder och hur man behandlar andra människor. Och det här är ju liksom också ett form av hur man är som en ledare. Så det är ett sätt som vi använder för att utveckla lantmästarutbildningen.
Tack så mycket Carolina Jutell, lantmästarstudent och ordförande i lantmästarkåren.
Nu är det dags för nyheter i korthet.
Och vi ska börja med transporter. För om det blev tillåtet att använda större virkesbilar i Sverige så skulle antalet transporter av rundvirke och biobränsle minska med 25%. Och det i sin tur skulle också minska utsläppen av koldioxid med 10-15%. Det konstaterar Skogforsk i en analys.
Nu ska det handla om foder. Det diskuteras mycket om lokalproducerat proteinfoder inom djuruppfödning. Men få studier är gjorda för att se vilka proteinrika fodermedel som passar särskilt bra till får. I en litteraturstudie har SLU-forskare gått igenom internationell forskning på proteinfoder som kan fungera som alternativ till importerad soja. Aktuella fodermedel är ärtor, åkerböna, lupin, vicker, linfrö, olika rapsprodukter samt drank.
Över till skogen. Det är inte bara i Sverige som vi har problem med granbarkborrar. I USA har tall- och granbarkborrar angripit nästan 17 miljoner hektar skog sedan 1990-talet. Nu har amerikanska jordbruksdepartementet anslagit 10 miljoner dollar till ett forskningsprojekt för att göra bioenergi av det skadade virket. En del tar in dem redan till advent, andra till julafton och några låter dem helt enkelt stå kvar i skogen. Det handlar om julgranar och nu är det såklart högsäsong för julgransodlarna och försäljarna runt om i landet. På gården Bertshult i Härryda utanför Göteborg odlar Stig Samuelsson tillsammans med sin fru Marianne, bland annat den svårodlade kungsgranen. De är fjärde generationens julgransförsäljare i sin familj och så här säger han om konsten att sälja en julgran.
Det är ju ingen konst att sälja en bra gran eller en fin gran. Spotten är ju att sälja allt.
Här är ju, ja, berg ska man väl inte säga. Små kullar av vanlig svensk rödgran också.
Jo visst, det är som så. Det beror på vad folk vill lägga pengarna på. Väldigt många tycker att de kan lägga mycket pengar på en fin kungagran och istället hoppa över exempel julgrupp och sånt där. Några ska ha in en gran några dagar och tycker inte så noga och vana få. Jag säljer kungsgranarna i mestadels torgförsäljning. Så jag säljer till kyrkor och fastighetsbolag och så. Mm.
Men den här vanliga, nu säger jag svensk gran, men du kallar den rödgran? Eller?
Ja, rödgran, ja, det är svensk gran. Ja. Det.
Du odlar inte den då, utan den tar du av det du har i skogen?
Ja, det brukar jag ta. Jag planterar oftast lite tätare. Jag försöker röja tidigare så att jag kan få upp mycket fin gran då. Mm. Så att det tar jag för det mesta av vanliga planteringar. Sen har jag några ställen där jag även odlar. Nej, vanlig gran tar 6-8 år. En kungagran kan man räkna 12-16 år.
Om jag ska köpa en kungagran av dig, är den då dubbelt så dyr som en vanlig gran?
Den är dubbelt så dyr.
Ja, det stämmer bra med åldern då.
Ja. Man alltid blir ju vackrare än åldern.
Ja, det kanske är så. Men jag tänker på, du tar ju hand om de granarna du har i skogen då. Sköter du dem på något visst sätt? Går du runt med sekatör eller låter du dem växa?
För det mesta låter dem växa. Ja. Så ibland om det är dubbeltopp så kan jag klippa bort. Men det gör jag hinner med.
Annars så får de utvecklas som de ska.
Man får bli precis som människor. Ja. Man får bli personlighet.
En leverans kommer att gå här i dagarna. Förmodligen, du säger du har inte fått beställningen än. Men domkyrkan i Göteborg.
Ja, de och Kalle kyrka har väl vi levererat i över 100 år i alla fall i släkten. Kalle kyrka är ju från gården i över 100 år här. Danda är från en annan släktgård, men sen mitten på 80-talet så har vi levererat dit också.
Så går man på en gudstjänst före jul i domkyrkan i Göteborg så kommer granen härifrån.
Ja, så är det.
Hur stor är en sån gran?
Idag är de ungefär 5,5 meter. Mm. För var de 8 meter.
Är det god ekonomi att vara julgransförsäljare?
alltid synd med klagen.
Du sa ju också att ni har ju så många verksamheter på den här gården. Det här är bara en av många små.
Vi är ju en relativt liten gård, så vi kan inte specialisera oss på en sak och få ekonomi till två löner, va? Mm. Utan vi måste jobba med många saker hela tiden. Och det, därför får man vara uppfinningsrik och hitta på. Och som säger, en del saker blir osäljbara just nu, va? Men det är inte säkert att det är det i framtiden. Utan det är bara att vi inte hittat rätt kunder. Mm. Allt går att sälja.
Sa Stig Samuelsson, julgransodlare och julgransförsäljare i Härryda utanför Göteborg. Och förutom julgransförsäljning har Stig och hans fru även några betesdjur. De har skog, sommarkafé, catering och kurser i kransbindning med mera. Reporter Marie Henningsson.
Och vi stannar kvar i julförberedelserna. För kanske vill du helst ha kroppkakor, lutfisk, grönkål eller kanske till och med saffranspannkaka på julbordet. Maten vi äter vid jul har starka traditioner. Men vad som dukas upp varierar stort mellan olika kulturer och familjer. Och tvärt emot vad man kanske kan tro så är det också trendkänsligt. Reporter Linda Grimstedt gav sig iväg för en spaning och för att se vad som är hetast på årets julbord.
Ja, och jag befinner mig på Taverna Brillo på Stureplan i centrala Stockholm. Och med mig har jag Marie Söderqvist, vd för Livsmedelsföretagen, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för alla livsmedelsföretag i Sverige. Och de har här idag presenterat årets julbord och i samband med det också en undersökning kring svenskarnas vanor kring julbordet. Marie, vad är det vi vill ha på vårt julbord?
Vi är aldrig som så traditionella som vid jul, och vi vill ha det vi alltid har haft, vi vill säga julskinkan vill vi ha, vi vill ha köttbullarna, vi vill ha sillen, vi vill ha Janssons frestelse. Och de här mer gammaldags traditionella sakerna som lutfisk eller ål är sånt som vi skippar, även del syltor och så försvinner bort ur julbordet.
Sen så berättade ni här när du drog igenom den här statistiken att hälsa är en stor trend som nu börjar slå igenom i vad livsmedelsföretagen producerar till julbordet. Vill du berätta lite mer om det?
Ja, vi kunde ju testa här på julbordet kycklingköttbullar exempelvis. Vi kunde äta vegetariska köttbullar, det vill säga det finns alternativ då till de traditionella köttbullarna. Det är också så att man uppfattar att glutenfritt eller laktosfritt är bra för hälsan, och det är två segment som har vuxit jättesnabbt de senaste åren. Och nu ser vi dem i julprodukterna. Pepparkakor utan gluten, saffransbullar utan gluten, gröt utan gluten och med då laktosfri mjölk på. Var tionde glas som dricks idag utan mjölk är något annat än den vanliga mjölken. Det kan vara havremjölk eller sojamjölk eller laktosfri mjölk.
Och sen berättade du också att när ni har gjort den här undersökningen så har ni också frågat om politisk tillhörighet. Så hur kan man se att ätvanorna och kostvanorna till julbordet skiljer sig mellan de politiska partierna?
Ja, vi får ju då en rad data på de som svarar och bland annat vilket politiskt parti de tillhör. Och då kunde vi konstatera att bland centerpartisterna fanns det 0% vegetarianer eller veganer. Så en centerpartist tycker att ett schysst förhållningssätt till djur är att äta upp dem. Medan en miljöpartist ställer sig mer tveksam till det. Där var man kraftigt överrepresenterade förstås, de som var veganer eller vegetarianer. Det var en ganska tydlig skillnad. Sen kunde man också se att julskinkan är stor hos alla, men allra störst hos socialdemokrater och sverigedemokrater. De är allra mest traditionella då vad man ska äta.
Och om man då är en liten livsmedelsproducent på landsbygden och vill se en affärsidé kring julbordet, vad är det man ska satsa på att producera som vi kommer vilja köpa i framtiden?
Alltså man kan säga att det finns två sätt att se det här. Men julbordet är väldigt traditionellt, som man levererar traditionella produkter, men till ett hög kvalitet. För hög kvalitet växer. Skinkorna vi hade var ju rapsskinkan och guldgrisskinkan, som bägge två är så här, ja, premiumprodukter. Men sen också det här att vi ändå vill vara hälsosamma. Alltså grönsaksalternativ till traditionella produkter. Det vill säga man har grönsaker i korven eller grönsaker i köttbullarna. En vegetariskt alternativ till skinkan vore ju häftigt om man kom på något som faktiskt var gott också.
Tack så jättemycket, Marie Söderqvist. Och det här var Linda Grimstedt som precis har ätit julbord på Stureplan och trendspanat in för julen.
Nu är det dags för veckans bonde. Och denna veckas bonde hittar vi på andra sidan Östersjön, på Korsnäs handelsträdgård 5 mil söder om Vasa i Finland. Och hon står redan i startgroparna för nästa års odlingssäsong.
Lisbeth, Korsnäs handelsträdgård, hejsan.
Och vad händer hos er just nu?
Ja, nu just så står vi väl i beredskap att starta upp vår vintersäsong med tomat, gurka och paprikaplantor. Så vi kommer att så nu nästa vecka och sen blir det full fart då i princip ända fram till midsommar till.
Och varför sår ni redan nu?
Ja, de tar ju rätt så lång tid på sig, bland annat paprika och tomatplantorna att bli färdiga. För att vi börjar ju leveranserna i januari redan och nu ska de ju igång. Eftersom vi startade alla plantor från frö så tar den sin lilla tid, ja.
Och ni levererar även plantor då från Österbotten till Sverige?
Ja, det gör vi. Vi håller oss lite grann i Sverige också och resten då förstås i Finland och i princip hela Finland levererar vi till.
Men det är ganska, Korsnäs är ju lite i höjd med svenska Västerbotten.
Ja, det stämmer, ja. Så vi är rätt så långt norrut, ja.
Ja, ni behöver växtstamper då för att få igång plantorna.
Jo då, absolut. Allt tar ju sin tid och det som är viktigt för oss förstås den här tiden när det är väldigt mörkt är ju att det ska vara bra belysning också på plantorna för att få dem att växa. För att det är ju klart att den här månaden nu, december och början på januari, så vi har ju bara några timmar mitt på dag som är lite ljus.
Och till sist då, vad önskar du dig mest just nu?
Ja, jag önskar mig väldigt trevligt fint väder och allt sånt inför den här inkommande helgen för att jag ska åka över till Umeå och jag ska åka över till Sverige med hela min familj och ta några dagar ledigt. Och så önskar jag ju förstås en väldigt god säsong för alla odlare, både till vintern och till våren.
Sa Lisbritt Södergran som tillsammans med sin bror driver en av Finlands största handelsträdgårdar i Korsnäs utanför Vasa i Finland. Reporter Anna Nilsson.
Nu runder vi av härifrån på Lantmästardagen på Alnarp. Men Lantbrukspodden lever såklart vidare i våra andra digitala kanaler. Bilder från personerna du hört i det här avsnittet finns på vårt Instagramkonto där vi heter Landlantbruk. Vi finns också på Twitter och Facebook där vi också heter Landlantbruk.
Och fler skogs- och lantbruksnyheter finns också i tidningarna Land, Lantbruk och Skogsland. Och på vår webb lantbruk.com som ständigt uppdateras med det senaste nytt. Och vill du få tag på oss på annat sätt än de traditionella sociala medierna så mejla oss på lantbrukspodden med 2D lrfmedia.lrf.se. Nästa avsnitt är ett specialavsnitt med vår alldeles egna vinterpratare. Det kommer den 19 december. Missa inte det.